Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle.
Har du sett bilden på... Jag får inte låta skratta. Men såg du bilden på Jeffree Star och...
Han är
personen.
Inne på sjukhuset, ja.
Ja, stackare. Jag hade varit med i en...
Bilolycka.
Bilolycka. Det var så kul att de hade olika färger på sina hår. Jag vet inte vad jag ville säga med det. Jag tyckte bara genuint att jag för en sekund tänkte jag, wow. Vad kul att liksom vara så här samhälle, att man så här har lite kul färger på håret, för att det blev så uppenbart när två personer som hade med en bilolycka bara såg ut som två clowner. Men ja. Och jag kunde liksom inte ta det seriöst alls, för jag bara, det är så wow, what a time to be alive.
Det där är det roligaste du sagt. Men vad heter det? Han, alltså det var inte så illa bilolyckan, alltså det var okej att skratta åt.
Ja, eller jag tror han var illa där.
Det är inte som Tiger Woods, som verkligen Nej. Var med om en extrem bilolycka nyligen, men överlevde vad jag vet.
Jag tror inte att jag har läst Nej. Att Tiger Woods har dött. Har du läst det?
Nej, han Nej. Överlevde, men jag vet inte vilka men han har för livet.
Nej. Jag tror att det var rätt så allvarligt, men att det kommer att lösa sig. Mm. Pep talk från mig.
Mm. Kör försiktigt. Gud, jag blev nästan påkörd häromdagen. Du vet när man börjar gå mot rött?
Just det, bra början på story.
Jag gör det väldigt ofta. Och inser mitt i gatan hur idiotiskt det var. Mm. Att man bara, gud vad jag verkligen inte borde ha gått nu. För det är ingen annan som går nu. Det är massa bilar och det är verkligen rött.
Ja.
Så jag börjar gapskratta mitt i, blir nästan påkörd, springer över och kommer fram till att jag definitivt aldrig kommer ta körkort.
Nej, gud, tanke jag ofta har. Jag har också berättat, för jag går ju också, vad är det man kallar det, jaywalking. Det är ju en passion i mitt liv. Och jag har liksom börjat göra det bara så här långsamt och utan ett mål. Så jag bara går, vilket är alltså, jättedumt.
Över gatan?
Ja, fast jag kan gå lite snett. Och så kan jag tänka, jag rundar av den här korsningen och så bara går jag rakt dit. Och så kan jag mitt i alltihopa bara komma på mig själv att jag är ute och går på liksom körbana. Och jag bara lunkar där med mina AirPods.
Men jag är likadant. Jag är likadant. Och vet du vad jag fick reda på häromdagen? Att när man går på en väg och möter typ en bil, då ska man, ska man tydligen gå till vänster sida. I had no idea. Jag har gått till höger sida hela mitt liv.
Just det, för att man ska gå, jag var tvungen att tänka på väderstreck. För man, ja, just det, för att bilar kör ju på
precis,
höger sida och du ska gå mot trafiken.
Det har jag aldrig gjort. Inte en dag i mitt liv har jag gått till vänster sida när jag möter en bil.
Det brukar jag tänka på. It's one of my...
It's a thing.
Ja, såklart inte när jag är mitt ute i vägen, men anyways...
Apropå det så stod en man och runkade ner i en soptunna utanför min lägenhet häromdagen. Was it you? Just checking.
Was it me? Du, kan du tänka dig?
Alltså,
jag har gjort det på konstiga ställen, men där går nog gränsen, va?
Han stod, vet du, shout out Bagarmossen. Han stod liksom... vid hörnet på Ica och verkligen han stod så himla på ett så konstigt sätt så jag var tvungen att gå upp och kolla vad gör han. Och sen såg jag vad det var han gjorde.
Och då sprang du?
Nej, alltså sen gick jag, jag rundade runt huset och sen typ gick tillbaka förbi honom igen för jag var ville vara säker på att jag såg rätt och jag såg rätt.
Gud förlåt, nej, det där är samma sak gjorde jag när jag skulle på jobbintervju i London en gång och så hörde jag att det var väldigt tyst och så trodde jag att folk runkade men jag var inte säker. Så jag gick på min jobbintervju och sen så gick jag tillbaka och då insåg jag att de gjorde det också men då joinade jag ju så att det var en skillnad där.
Det var liksom en public bathroom.
Ja, precis.
Men jag undrar hur det är för straighta män när de går in i sådana sammanhang, alltså... De måste bli förvånade typ. Eller är man van vid det?
Alltså helt ärligt. Alltså det är någonting konstigt med straighta killar. Och att typ vara lite homoerotiska. När de är typ på gym och sånt. Och typ så här, många av dem som är på. Alltså som typ runkar på public bathrooms i London. I typ. Alltså i the financial district. Det är typ straighta killar. Men som typ.
Just det. De måste bara blow off some av det. Steam.
Precis. Så konstigt koncept. För jag tänker alla de kan inte vara bögar.
Nej, exakt. Men jag är ju en sån progressiv person som ser det som en vad heter det? Inte en skala. What's the word? Spektrum.
Spektrum. Ja, men 100%.
Faller ju in på någonstans spektrat. På spektrat, vilket alla gör.
Och, ja, det ska vi prata om idag. Vad ska du prata om?
Ska vi prata om det?
Ja, vi ska ju prata om en bög. Såklart. Vet inte. Det är ju det enda jag tydligen pratar om nu med när jag pratar om populärkultur. Men ja, ska jag se vad jag ska prata om eller ska du börja? Jag ska prata om, nu var jag på väg att säga den andra tvillingen till honom som har kommit ut. Nej, men en bachelor-deltagare har kommit ut som homosexuell.
Ja, nu fattar jag vad du menar.
Jag ska även prata om den andra youtubern som alltid är i drama, James Charles. Och jag har lite roliga citat från familjen Gucci om vad de egentligen tycker om filmen. Som Lady Gaga håller på att spela in just nu.
Perfekt.
Det tänkte jag prata om. Vad ska du prata om?
Jag ska prata om surrogatmödraskap.
Just det var ju highly requested den här veckan.
Kanske från dig. Det var ingen som bad mig prata om det.
Nej, det var många som bad mig, så det var bra att du tog den.
Jag hade tänkt ta upp det. Ja, men lite om Jennifer Lopez, Usher
såklart.
Och så vidare.
Då kör vi.
Grattis. This Alex Rodriguez, kung av att vara dumpad.
Ja.
Legendary dumpning av A-Rod från J-Lo. Jag sörjer verkligen att det här paret tar slut. Trots att jag hatade det liksom, with every fiber of my being, så har det ju, det är som sagt det här med första bokstaven i förnamnet, första syllable i efternamnet, J-Lo A-Rod.
Ja.
Eller J-Rod som de kallades som par där. Det är svårt att åstadkomma ett så pass bra parnamn. De enda som har lyckats med ett bättre parnamn är ju Ben Affleck och Ana de Armas. Banana.
Precis.
Iconic. Saknar.
Och Brangelina, obviously, får vi inte glömma.
Det är inte... Max, det är inte alls lika fyndigt med Brangelina som Banana.
Jag kan faktiskt tycka att Banana är töntigare, men det förstår för mig.
Jag vet inte vad du talar om. Nej, men vi, för typ en månad sedan, ganska exakt faktiskt, så kom det fram någonting om att A-Rod ännu en gång, rykten om att han har varit otrogen den här gången med Southern Charm-tjejen, vars namn jag inte ens kommer ihåg och kommer inte ens kolla upp. Nej. Vi behöver inte nämna hennes namn på den här podden mer.
Hon ska inte få utrymme. Våga vägra.
Och det är exakt så Jennifer Lopez tänkte. Kom det fram. Det riktades. Det stod här bara på internet. Framförallt du, Moa. Att de har, för sen efter det här kom fram om att han har varit otrogen. Och som sagt, det har ju ryktats om liknande saker tidigare. Men efter det här så kom det fram att de har gjort slut. Det stod överallt. Den här tjejen från Southern Charm fick massa uppmärksamhet. Och bara här kvinnan han vänsterprasslade med. Jada, jada. Och sen kom de ut med ett meddelande tillsammans. Där de sa typ att vi ska jobba igenom saker. Vi har inte gjort slut. Vi älskar varandra för mycket. Men då stod det ju här var att nej, de har gjort slut. Jennifer har dumpat honom, men hon gillar inte sättet fokuset skiftade från deras classy, ikoniska förhållande till någon petty Southern Charm otrohetsaffär.
En del av en reality-tv-stjärna drama setup.
Precis,
liksom.
Det är inte värdigt en legend som Jennifer Lopez.
Nej.
Så de kommer fejka det här någon månad till och sen kommer de officiellt göra slut när det här skandalen om otrohetsaffären har lagt sig lite.
Hur smart tycker man att det är egentligen? För nu pratar vi bara ännu mer om det. Nu blir det bara en extra våg av
men
det.
När, för en månad sedan när det kom ut att de gjort slut så var verkligen narrativet här är kvinnan, A-Rod har haft en affär med. Mycket fokus hamnade på henne. Jag skulle säga nu har väldigt, väldigt lite fokus hamnat på henne. Så att de som har orkestrerat the breakup announcement här och sagt till dem att vänta en månad innan det blir officiellt. De vet ju vad de håller på med. Alltså jag skulle säga att det här var en lyckad kampanj.
Okej.
Det som kändes lite speciellt däremot, som A-Rod kanske inte konsulterade någon från den här PR-byrån, är att dagen de gjorde deras breakup officiell så la han upp en Instagram story där han filmade ett litet stilleben han hade gjort hemma hos sig med foton på honom tillsammans med J-Lo. Bland annat ett foto där han skrivit Jennifer plus Alex i ett stort hjärta på stranden. Han spelade Coldplay i bakgrunden.
Ja, såklart.
Han taggade Jennifer i sin story. Hur kände vi?
Nej, men alltså, det känns som att han har missat konceptet bakom ett breakup. Att då ska du typ så lägga ut en bild på dig själv där du är snygg och sexy för att göra människan avundsjuk. Du ska ju inte lägga upp typ så här ett stilleben memorabilia över tiden ni har haft tillsammans och vara typ så här bölig och gråtig. Ingen kommer ju någonsin vilja ha tillbaka den typen av kille.
Det är också i hans stilleben så är det också paper tissues. Alltså sådana servetter man använder i USA för att torka sina tårar.
Nej, men som Michelle. Det var verkligen inte konsulterat med någon som kan någonting om PR. Det var verkligen ett haveri.
Och hela den här videon finns på vår Instagram, paparazzi-podden. För att det jag väldigt gärna skulle vilja fokusera en stor andel av dagens podcast åt är om man pausar hans story mitt i och zoomar in lite. Ser man att ett av fotografierna som han har satt upp här i sitt stilleben är en bild på Jennifer Lopez och Constance Wu som båda spelade i Hustlers-filmen som poserar bredvid ett foto på Judy Garland och Barbara Streisand. Så det är bilder på A-Rod och J-Lo, romantiskt tema, och sen den här bilden som jämför J-Lo och Constance Wu med Judy och Barbara. Thoughts?
Nej, men alltså, jag vill veta vad han vill ha sagt med jämförelsen.
Var det bara så att av en slump stod den där som en del av det här stillebenet som han filmade? Det var många gånger jag har sagt ordet stilleben nu.
Också, detta är inte ett stilleben.
Nej, vad är det då?
Det är väl typ alltså memorabilia eller sån, vad heter det? Shrine.
Jag skulle säga en shrine.
Det är shrine.
Det är så här...
Ett stillebe, det är typ så här två bananer som du så här målar ovanifrån.
Nej, men det är en liten dekorativ station i sitt hem, tänker jag.
Ja, det kan vi kalla det.
jag bara undrar, vem är det som har satt ihop de här svartvita bilderna? Alltså, är J-Lo och Constance vår tids Judy och Barbara?
Jag kommer våga säga nej. Mycket kan jag säga om J-Lo. Men jag vet inte om vi säger att hon är vår generations eller vår tids. Ska vi säga då Judy då, eller?
Ja, precis. Jag undrar också vem de menar är vem.
Troligtvis Barbara Streisand. För hon är lite mer multifacetterad som J-Lo.
Ja, jag tänker också Barbara och J-Lo. Judy Garland och Constance Wu.
Det är verkligen... Verkligen ett alternativ. Jag undrar också, när han har filmat allting, har han då bara, ja men då var vi färdiga med det då, och sen typ packat ner allting? Eller liksom, förlåt, är det här kvar i hans hem nu? Är han genuint ledsen? Hur mår A-Rod?
Efter J-Lo och P. Diddy gjorde slut för flera år sedan, så viskar ju han i slutet av typ varje låt han skrev efter deras breakup, I miss you girl.
Ja, det är också bara creepy.
Så jag tror att A-Rod kommer göra något liknande.
Okej, ja.
Alltså, han kommer kämpa för kung och fosterland för att få tillbaka.
Han kommer ha en ny turné. Oh, han är ju ändå lifestyle coach och empowering persona. Han kommer ju hålla på. Han kommer ha typ så här titeln: How I survived the worst breakup ever.
That I caused.
No. Nej, jag tror verkligen att han kommer så här generera känslorna utåt. Väldigt lite reflektion över vad han själv har gjort och väldigt mycket utåt.
Han har ju verkligen förstört sitt egna personal brand genom det här. Jag visste inte vem han var innan han blev ihop med J-Lo.
Nej.
Han har nu liksom ändrat riktning i hela sin karriär som någon slags mogul. Som han verkligen inte var innan han blev ihop med J-Lo. Och de har så mycket business ihop. De har investerat i så många grejer ihop. Lag och företag och...
Han kanske också ger ut en bok, 5 tips on how to not be caught cheating.
That's a good one. Number one, don't cheat with a reality TV star whose only purpose in their career is to cause drama and attention.
Slut på lista. Grattis världen. Colton Underwood har kommit ut som bög. Äntligen så har vi ännu en normsnygg vit man som äntligen landat i att de är bekväma med sin sexuella läggning och helt enkelt måste få berätta om detta på nationell tv i en djup sit-down-intervju. Jag får inte mig att börja prata om konceptet att komma ut, för det blir en lång rant för den här typen av män då alltså. Men vi går vidare. För er som inte har koll på vem Colton Underwood är, så är han alltså före detta football player turned bachelor, som alltså då först var med i Bachelorette säsong 14, och sen så blev han den 23:e bachelorn, som då blev ihop med Cassie Randolph. Och det är ju ett förhållande som då slutade med att hon fick be om besöksförbud mot honom för att han trakasserade henne.
Men gud.
Så he's a bottom, om någon undrar. De är emotionellt ostabila, det är inte så. De blir kära väldigt intensivt. Det är ett stående skämt på internet. Look it up. Ja, men han också faktiskt skriva en bok Det visste inte jag. The first time. Finding myself and looking for love on reality TV. Den kom ut förra året, Michelle. Så att han har hunnit hitta sig själv 2 gånger. Så 2020 hittade han sig själv. Och sen 2021 så hittade han sig själv.
Okej. Okay. Då är jag inte så väldigt relatable längre. Because I'm still looking.
Ja, jag tror kanske också inte att den boken är så på riktigt.
Nej,
så tips är att inte läsa den. Men likt alla andra personer som kommer ut i nationell tv så var det ju too good to be true. Han gjorde ju inte enbart detta för att visa att det är okej att vara bög även för killar som ser ut som mig. Som alltså alltid är ett underliggande narrativ i den här typen av komma ut segment på tv. Det är lite det man vill väcka, den känslan ska väckas. Och det är ju alltid den här typen av killar. Men samma dag som intervjun, som ska tilläggas, den var förinspelad. Så att kvällen innan gick ryktet på internet att han skulle komma ut dagen efter. Men samma dag som intervjun går live så släpper jag även Netflix sitt statement att de ska göra en Netflix-serie med Colton. Hur det är att leva som öppet homosexuell.
Oj. Mycket som händer nu, ja.
Alltså, jag känner att ska någon berätta för Colton att arenan av minoriteter vars struggles behöver belysas, den är lite övermättad när det gäller kategori The Coltons of the World. Det är liksom inte riktigt, det kanske inte är det vi hade behövt från Netflix, om vi säger som så. Det finns ju flera bokstäver i LGBTQ-hörnan som kanske hade behövt lite mer expose. Jag vet inte, jag kanske låter lite hatisk mot Colton för att han är jättesnygg, jag vill ligga med honom. Could be.
För att citera Lonas ex, I wanna fuck the ones I envy.
Ja, men lite så. Men för att göra den här tv-serien ännu lite mer klisché och lite så här, vad fan händer, så har de då en gay guide persona i tv-serien som då är atleten och ännu en normsnygg vit bög som kom ut i sin 30-plus år. Gus Kenworthy, om du vet vem det är. Idrottare, musklig.
Jag känner
musklig.
Det igen. Vänta lite. Gus
Det du kommer inse är att han ser likadan ut.
Exakt likadan ut. Han ser ut som en kille.
Precis. De kunde ju vara ett syskon. De är väldigt lika, kan vi säga. Jag kan väl tycka att jag tycker det är lite tröttsamt med att vi ofta ger den här typen av manliga homosexuella varianten utrymme. Det är liksom alltid snubbar som får en ålderskris kring 30 och då plötsligt har ett väldigt starkt behov av att berätta för hela världen att de älskar kuk. Och man bara, ja, jo, kul för dig. Alltså man kan ju också bara leva sitt liv och vara ärlig mot sig själv och vara ärlig mot folket runt omkring sig utan att boka en tv-tid för att berätta att man gillar kuk. Det blir liksom så här. Jag vet inte, och ofta så brukar de då själva säga att de gör det för det vi sa innan, att för att man ska representera och man ska liksom visa upp att så här kan man också se ut och vara bög. Men ja, jag vet inte riktigt om muskelkillar är det vi saknar där, för att det är också de som man ofta ligger. Anyways, jag tyckte i alla fall att en tweet summerade mina känslor väldigt bra. Som jag sa, och nej, jag har inte översatt den för att nej.
Nej, tweets kan man inte översätta, herregud.
Nej,
någon
jag
måtta.
Började översätta. Någon måtta för det var. Tell me why Lil Nas X had to. Det är kul att han är den enda som man jämför allt med just nu. Det är viktigt.
The only gay I know.
Ja, men precis. Tell me why Lil Nas X had to take it up on himself to single-handedly carve his path as a gay black man in the spotlight, all while doing it with humor and grace, and it's the man who stalked and harassed women as props on his journey that gets his hand held a Netflix original.
Ja, gud vad man vill ha en Netflix original med Lil Nas X. Jag vet att det var inte det som var poängen med tweeten, men Netflix, what the fuck?
Nej, men verkligen. Och så är det ju. Man vet inte. Lil Nas kanske har blivit erbjuden och inte velat. Vad vet vi? Nu tror inte jag det, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tycker liksom att det är en rimlig jämförelse på den nivån att när Lil Nas kom ut så inte skedde det liksom i en stor tv-intervju på bästa sändningstid och med typ så här fanfarer och bögguider i en tv-serie. Det är liksom... nu vet vi inte heller hur den här serien kommer att bli. Det kanske blir jättebrett och jätteintressant och en lärorik historieresa för honom som nu har hittat sig själv som bög. What do I know? Men jag får ändå lite känslan av att det kan finnas en risk av att vi ännu en gång bara kommer få normsnygga vita män som typ vill knulla med sina egna tvillingar och typ sitta och prata om hur jobbigt det har varit och ändå varit typ så här den mest populära på skolan och liksom inte upplevt någon form av utanförskap. I'm just putting it out there. Det kan vara att jag är lite hatisk, men det är liksom allt
points are being made.
Det är den här typen av snubbar som, hur ska jag säga detta utan att liksom dra alla, vad säger man, över en kam eller med en kam? Jag blandar ihop det.
Fråga över en kam. Inte mig, kära vän.
Jag vet inte. Men det är alltid de som är anti exakt allt annat som har med homosexuella att göra. De vill liksom vara ett kugghjul i en väldigt patriarkal, heteronormativ värld. Och vill liksom vara väldigt passing och väldigt, alltså de vill anpassa sig till det som man egentligen har ställt sig emot. Och jag vet inte, bla 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 rant, vad vill jag säga här egentligen? Typ att jag är trött på
ja,
det.
Men jag tycker du säger jättebra saker. Superbra grejer. Men det jag tänker är att dina upplevelser är ju ändå utifrån liksom hur det var att växa upp i ett svenskt väldigt progressivt och öppet samhälle. Jag kan tänka mig att det fortfarande finns väldigt många homosexuella män som kan identifiera sig med, vad heter han, Colton Underwoods historia och hans inom citationstecken, nej, inte inom citationstecken, utan upplevelser av förtryck och jag tänker att det måste finnas en mångfald i berättandet av ens upplevelser av sin sexualitet och däribland även de här ganska jag vet inte, normativa berättelserna. Normativ är inte heller rätt ord. You get what I mean.
Fast jag tror det som blir, eller det som är det tråkiga eller det lite så här dumma är ju att ofta är the Gus and the Coltons som får berätta sina come-out-historier. Det är liksom inte alls lika mycket att
just
du har
det,
kanske
för
en person
att när
som
en fem gay kommer ut så är det liksom inte OMG.
Exakt, det är inte sensationsnyheten. Nej. Nej, exakt.
Gud, jag blev the devil's advocate av Colton Underwood. Jag vill veta mer. Vadå att han har blivit har han stalkat den här tjejen?
Ja.
Alltså?
Ja. Ja. Alltså han har trakasserat henne så till den grad att hon var tvungen att anmäla honom och fick besöksförbud. För att han var så kär i henne då, antar jag.
Men då, inte för att jag skulle säga att det låter som kärlek, men
nej, precis.
Ändå, det låter ändå som att jag vet inte, jag vill inte säga bi heller. Men det låter som att han har en
he's on
del
a journey
kvar på sin resa, ja.
Ja, jag kommer i alla fall spå att jag tror att hans Grindr-profil kommer vara, han har tidigare så har han haft en bild på sig själv utan huvud och nu kommer han ha samma bild fast utzoomat så att man ser att det är han. Och sen så tror jag att texten kommer vara någonstans med I try to find love in the reality world and now I'm here not looking for quick hookups although no fats, no femmes, no Asians, no blacks. Love everyone, body positivity, inclusiveness. I stand with my gay allies. Och så Pride-flaggan. Så. Tack.
Det här känns så extremt fånigt att ta upp direkt efter din.
Nej då.
Otroliga prata, men som vanligt är det högt och lågt. Vi ska nu prata om Usher Bucks.
Så dumt.
Det är nämligen så att artisten, legenden Usher, gick till en strippklubb i veckan och istället för att ge, vad gör man, kastar runt riktiga amerikanska dollar, kastade han
make
runt
the money rain.
Precis, he made the Usher Bucks rain.
Men
han har då tryckt egna pengar med en bild på sig själv.
Och var ska de här starka individerna som har det som sitt arbete att göra med hans fejkpengar.
Just precis. Det var ju då en stripper från klubben han var på som la upp en bild på de här pengarna och skrev på sin story: "Ladies, what would you do if you danced all night for Usher and he threw this?" Och så fortsatte hon: "The money does not have a trade value whatsoever. Don't y'all think he should be blasted on social media for this shit?" So blasted on social media he was. Det blev viralt. Sen blev det även debunkat ganska snabbt.
Okej.
För ägaren av stripklubben bara, nej. Alltså han betalade riktiga dollar. Han bara hade med sig egna Usherbucks som en kul grej också.
Det är också typ nästan sorgligare.
Men det är som någon slags reklam för hans kommande residency i Las Vegas.
Hur tänkte PR-teamet där?
Jag vet inte om det, alltså, om det är någon publicist involverad så har de ju verkligen lyckats. För att, som sagt, att bli cancelled är ett väldigt effektivt sätt att bli viral på. Och han blev ju det.
Och jag visste inte ens att han skulle ha en residency.
Nej, så inte jag heller. Fanns nu.
Så det funkar det.
Jag tror att det jag vill säga är, gissa hur gammal Usher är.
Och nej, det här kommer säkert vara en sån riktig jobbig upptäckt. Men jag kommer ge siffran 47.
Va?
Vadå?
Jag trodde att han var typ 32.
Jaha, nej, men jag tänkte att man tänker det, men så måste han vara äldre så att...
Ja, precis, han är 42.
Ja, så då var jag närmare, då vann jag, tack.
Jag blev chockad. Hur kan han vara 42? Ja, men... Var inte han typ en ung talang? Va?
Jo, men det känns som att han har varit 25 i all evighet.
Jo, han har ju hållit på länge.
Han tonsatte väl för fan oss när vi var typ 14.
Ja, ännu yngre, ja, tror jag.
Oh, just det.
Minns du när vi hade som segment i podden om ifall man hade tagit emot herpes av Usher för $1 million?
Ja.
För det var typ en tjej som fick herpes av honom och stämde honom för $1 million. Och sen så tror jag att det var Vice som gick runt och frågade folk på stan om de hade tagit emot herpes för $1 million. Och alla svarade nej.
Förutom vi.
Du och jag.
Starkt moment i mitt liv. Jag tror jag la mig på 10 000.
Just det. Hur lågt vi hade gått.
Ja, det säger kanske mer om mig.
Klamydia är väl typ det lättaste att bli av med. Herpes har man ju för livet, men typ alla har herpes. Klamydia är
ja,
typ
precis,
det lättaste att bli av
med. Ja, precis. Ja, så hon kunde ju haft mer otur än att fått herpes, tänker jag. Så att...
Ja, verkligen. Hon ska snarare vara tacksam. Det är snarare hon som borde betala 1 miljon Usher bucks till Usher för att han inte gav henne någon värre.
För om hon ger det till någon annan så kan den personen säga att jag har fått, det här är liksom Usher herpes.
Precis.
Det är liksom en egen liten
kategori
stam
av STDs. Är det en statusmarkör? Det är ju ett rykte att Timothy Sacrebleu har gett alla tjejer på NYU klamydia.
Men såg du den TikToken som var viral om den här tjejen som bakade en klamydia-torta och ryktet är att det är till Timothy som hon lämnade den, att hon har fått klamydia av honom? Because it's a beautiful cinematic piece of resistance av vår samtidskultur. För att den var uppdelad i två delar. Så del ett var att hon baking a chlamydia cake.
But what's a chlamydia cake?
Att du gör en kaka och så en torta och så har hon i glasyren skrivit thanks for the chlamydia.
Okay. I did not know that was what a chlamydia cake was.
Nej. Och då så började folk skriva, oh my god, är det Timothy Sacrebleu som har gett dig? Och då så har hon svarat genom att hon typ går och ska lämna den och att personen kommer och hämtar och så får man inte se vem det är. Men ja, it's probably not true, men samtidigt så skulle det kunna vara jättesant. Journalistiskt geni är jag. Men det känns som en sån typisk grej som typ så här rika New Yorkers gör.
Chlamydia cakes.
Ja, men så här att man vill typ så här, att man vill ha så här main character vibes av sitt liv.
Alla är så manic pixie dream girls.
Ja, precis, alla vill vara typ gossip girl 2.0.
Nu kommer ett segment som knappt räknas. Macaulay Culkin och Brenda Song ska få barn.
Jag tror att det här kan vara det bästa för Macaulay Culkin. Inte så bra för barnet, kanske.
Nej, men alltså, han verkar ju må bra nu. Det är han som spelar pojken i Ensam hemma. Visst heter den där? Och Brenda Song spelade... Visst, hon hette...
Säkert kodgiva hotellliv.
Ja, och hon hette inte Paris Hilton, utan London Tipton.
Just det, för det var play on words.
Exakt. I Säker Cody på Disney Channel. Så det är verkligen en merger av vår barndom som vi inte förväntade oss.
Också för att det är en viss åldersskillnad, va?
Jag tror typ inte att den är så stor.
Han ser bara gammal ut.
Han är ju sliten. Han har ju haft jättemycket missbruksproblem. Ja. Och hon är 33. Och jag tror inte att han är så gammal. Han är 40.
Ja. Skulle kanske ändå säga att 8 år är ändå lite.
Jag tycker ändå 33 och 40. Högst rimligt. Men det är många som skrev till oss och bara, what? Visste inte att de var ihop. Men det, min andra reaktion jag hade är att då har ni fått underkänt i paparazzi-podden Lyssnande. För att det här tog vi upp så många gånger i början av vår podcastkarriär. Tillsammans med när vi lyssnade så här, otippade par som har varit ihop. Cher och Tom Cruise. Och även Macaulay Culkin och Mila Kunis var ihop i flera år när de var unga. Det finns så många otippade par. Men han poddar, han håller igång. Hon är tillbaka i rampljuset som skådis i någon serie har jag sett. De ska få barn.
Mysigt. Mazel tov.
Verkligen.
I ljuset av de nya anklagelserna mot James Charles har Murphy och James Charles valt att avsluta alla samarbeten och långsamt minska försäljningen av Murphy X James Charles produkter som finns tillgängliga. Det är och har alltid varit ett mål för Murphy att skapa en positiv, trygg och stärkande miljö där alla beauty lovers fritt kan dela sitt artisteri och kärlek till kosmetika. Och Murphy är dedikerade att fortsätta mot det målet. Ja, det vi hör är alltså ett statement av en YouTubers karriär som dör. Income zero.
Men aha, vänta, är Murphy en så stor del av James Charles inkomst?
Ja, så Murphy är de som tillverkar James Charles palette helt enkelt.
Okej.
Och det är tydligen en jättestor succé. Jag tror det har varit den bäst sålda. Och många är typ så här. Okej, vi fattar att vi tycker att James Charles gjorde något dåligt. Men vet ni hur liksom livsviktig den här paletten är för jättemånga inom branschen? För att den tydligen ska vara pretty damn amazing.
Okej, men lol, det är ju lite fånig take. Men,
jag är inte min take. Jag tycker bara att det är kul att folk är så passionerade över en fucking olika färger på en pappkartongsbit som du kletar på ansiktet. Du kan nog hitta en ny palett, gumman. Det går att lösa sig. Men i alla fall, nu kanske alla, inklusive jag själv och du, Michelle, tänker, varför kom detta upp på internet igår? Eller, ja, jo, igår blev det. Hade vi inte redan gått igenom detta, du vet när jag pratade om själva situationen, som är att James Charles blev anklagad av, då var det två personer, av som då säger att de var minderåriga och att han inte hade garanterat att de var tillräckligt gamla.
Just det, de börjar ragga på honom, han frågar hur gammal är du, de sa att de var 18 och så fortsätter de att ragga och sen outar de James Charles med jag var faktiskt 17, psych. Han raggar på en minderårig, han borde ha bett om att se min legitimation.
Och då tyckte
absurda
folk
grunder
att
bli cancelled på.
Nej, men alltså verkligen, då tyckte folk att han var en predator. Just det. Och han har ju då efter det blivit en slags meme där folk gör olika skämt om situationer där folk är 15 och så är det James som kommer där.
Men
och vill...
gud, begreppet sexual predator har aldrig vattnats ut mer. Nej. Än nu. Det är
än
helt
under det
sjukt.
Här. Ja, alltså jag tänker att det finns oerhört viktigare saker att...
Och som sagt, obs att James Charles själv är typ 21 eller vad han är.
Ja. Och då, men han har för typ en och en halv vecka sedan så la han ut en video där han då, du vet, en grått ut video där han liksom bad om ursäkt och att han har rannsakat sig själv och att han ska växa och ja, vi vet vad vi i den här podden tycker om den typen av content.
men ja, det är men verkligen den, så speciellt.
Den blev liksom, det blev backslash, Michelle. För att då började flera personer komma ut och bara, nej, du är inte alls förändrad, du har gjort det här mot mig. Ja, alltså, du vet, alltså, det blev liksom bara en fler snubbar som då började prata om att de också då har blivit, att han har varit predator mot dem också. Jag kommer inte ens ta upp receipts på detta för att det är bara så mycket. Och sen mitt i det så kommer, jag vet inte, Tana Monhue.
Just det. Efternamnet Manet. Vi inte kan uttala.
Som är mest känd för Tana Khan. Som, hon är YouTuber som skulle ha en meet and greet-grej, Tana Khan. Där hon då lurade en massa barn på pengar och alla kom dit. Och alla blev solbrända. Perfekt. Och där fick komma ambulanser och hämta dem. För att de var uttorkade. Så att hon har ju kanske inte den bästa track record av att vara en, vad ska vi säga, en person man lyssnar på. Hon är också ex till Bella Thorne och var riktad att vara ihop med Noah Cyrus, Miley Cyrus lilla syster. Anyways, hon grävde upp någon gammal historia mitt i allt detta från typ 2018 om hur en gemensam vän till henne och James har känt att James sökte tvinga honom att omvärdera sin sexualitet.
Just det, återigen det här med hur sjukt det är att James raggar på straighta killar.
Ja, alltså är det problematiskt att han har pratat med minderåriga? Absolut, det kan man inte... Det, ja. Så är det ju. Men har alla ljugit om sin ålder? Ja. Alltså, ja. Pretty much
jag
alla.
Jag tänkte precis säga, han har inte vetat att de är mindre ålder.
Nej. Alltså, jag förstår liksom inte... Jag vet inte, det kanske är fel med victimblaming och så, men jag vet inte. Jag fattar inte riktigt killarnas agenda här. Det känns väldigt mycket som att man gör detta för clout. Och så här, om du nu vet att du är minderårig och du inte vill ha ett förhållande med James och du ändå hör av dig till honom och tar aktivt kontakt eller typ svarar när han har skrivit till dig. Alltså det känns väldigt, fan vad jag typ tycker synd om James, så det kanske jag får äta upp senare. Men där vi står idag med dagens bevis liksom. Men han har i alla fall svarat.
Vad har han sagt?
Och då har jag inte översatt, för det var för jobbigt. Vänta, var det andra översatt? Ja, det var det.
Jag minns inte.
Accountability is something that I have spoken about a number of times in the past. In my most recent video, I spoke about and took accountability for my part in conversations I had with a few individuals who told me they were over the age of 18. As I said in the video, I can't show change overnight, but will over time. Since posting that video, many other people have come forward with a series of misleading stories and false allegations, which have been reported on by many people, creators, and news outlets. My legal team has begun taking actions against those that have spread misinformation and/or created completely fake stories, as this has gone too far. These stories have caused many of my long-term partners to receive considerable negative feedback, one of them being Morph. I've loved every moment working together and am beyond grateful for what we've created together. That being said, I reached out to them and we mutually agreed to wind down our James Charles X Morphe collaboration, which is my only project with them. I am continuing to take time away to learn, grow and listen. And look forward to coming back one day in the future as a better version of myself, James. Det är så mycket girlboss gud vad de är fokuserade på att de ska växa och I'm here, I'm listening. Man bara...
Ja, men det tycker jag ändå är, alltså det är ju den rätta, alltså, jag har egentligen jättemånga tankar om det här. Jag tycker att det här är någonting vi ska lägga i en tidskapsel inför framtiden för att studera typ kändiskulturen bland unga personer, för att han är ju verkligen tillhör ju TikTok-generationen och hur de förhåller sig till hur de har lärt sig alla dessa stora ord som accountability, sexual predator, alltså ord som vi inte alls hade någon aning om vad de innebar när vi var 17 och, men sen så applicerar de dem på ett så förenklat sätt.
Ja, precis. De slänger sig väldigt, väldigt enkelt med det. Jag tycker det är väldigt lättvindigt använt.
Ja, och då som sagt vattnar man ur innebörden av begreppen och poängen med att liksom inom citationstecken cancel någon. Och att då applicera all den här frustrationen över samhället på James Charles som i desperata försök bara så här försöker rädda sig själv och sitt personliga varumärke som YouTuber, som är av alla YouTubers som finns just nu, som sagt med Vlog Squad och Tana Montague, that's not her name, och David Dobrik och Jeffree Star, så är han liksom den mest oskyldiga gulliga. Och jag tänker att en del av mig tänker, gud, är det här att han har sett att det här är ett sätt att han ska fortsätta trenda, att fortsätta vara ett relevant ämne. Genom att först bli cancelled så kan man ofta se att man ökar i följarantal efter ett sånt här drev. Och att det går att räkna på ett annat sätt när det kommer till YouTubers, just eftersom de kan räkna på sin viewer-statistik. Mm. Men när det kommer till att förlora samarbeten och när det kommer till att det är om igen att hans namn smutskastats, att han förknippar med sexual predator som är verkligen det vidrigaste man kan vara idag och gynnar inte alls ens personliga varumärke, då känns det som att det är något annat det här handlar om.
Ja, alltså jag får lite känslan av att han nog kommer ha det rätt svårt att liksom vända på det. Jag tror detta kan vara lite varför typ när Jenna Marbles hamnade i sin situation med att de grävde upp gamla videor på henne, att hon istället för att vet så här börja försöka
försvara sig
själv, så kastade hon helt enkelt bara in handduken.
Men jag tror att det var mycket för att hon vet att börjar de gräva i min YouTuber-historik, då kommer de hitta både ett och annat, för att jag började YouTubea typ när det nu var 2008. Jag har ingen aning, men det måste ha varit... Hon var ju liksom den första stora YouTubern. Hon vet att back in the day, då var det ingen som satte stopp för blackface och sådana saker. Det finns nog på rena randor att hitta. Så det smartaste hon kunde göra var att kasta in handduken. Medans James Charles har alltid byggt sin karriär på att vara liksom woke och god.
Ja, minus tweeten, men ja, precis.
Någon enstaka tweet här och där. Men... Så då tänker jag, gud, är det verkligen rätt strategi att svara på all kritik?
Mm. Nej, alltså jag tror inte det. Jag tror att, men det känns som en väldigt den generationen grej.
Mm.
Att liksom alltid ha någon form av svar. Alltså ha typ inte en comeback, för det är inte riktigt det. Men att hela tiden så här motivera eller visa på att man
ursäkt. Take accountability.
Precis, det känns väldigt... För jag menar, hur hade det bara blivit om han inte hade sagt någonting? Förstår du vad jag menar? Om han bara liksom hade fortsatt. Yep. Alltså det är bara så länge du kan hålla på i kommentarsfältet och typ skriva och klaga. Och det betyder också att de ändå har konsumerat videon så att han ändå fått sin check liksom.
Mm. Alternativt, tänk om han redan från början hade sagt, hörni, det är klart att jag ska ta accountability för gångerna jag har felat. Mm. Men den här besattheten av att jag har raggat på straighta män och att det är någonting jag förtjänar att bli cancelled för. Den här besattheten av vem jag raggar på och dejtar. Det där grundar sig väldigt mycket homofobi och typ rädsla för homosexuella män. Alltså tänk om man hade tagit den taken. Det är ju verkligen, då hade han ju kanske komplicerat det för sig, för då hade han engagerat sig i en ganska så här komplex politisk debatt.
Precis.
Men I don't know, maybe that would shut up a few people.
Ja, det hade kanske hjälpt honom mer än detta. För det är verkligen bara en skiva som har hakat upp sig nu.
Ja, jag undrar hur länge han pallar. Stackar. Mm. Hur känner du inför surrogatmödraskap, Max?
Åh, tack som frågar. Jag kom väl ut som motståndare till surrogatmödraskap i samband med nyheten att Tan Francis från Netflix Queer Eye,
just det,
har köpt barn med sin man. För det är ju det är när man använder surrogatmödraskap. Man köper ett ägg och sen så brukar man ofta då betala en annan kvinna att då bära själva ägget och antingen Tans eller Tans partners sperma. Man brukar ofta låta båda attackera, så vet man inte attackera. Jag och anatomi, kvinnans anatomi. Fortplantning, do not know her. Men att man liksom, de får liksom racea.
Tävla mot ägget.
För att inte veta vems som är vems. I detta fallet så tror jag att man kommer kunna se det visuellt. Om det är Tans eller den andra, eftersom att de är olika. Ja.
Vet du att det finns ju både traditional och gestational surrogacy. Vet faktiskt inte vad det heter på svenska. Traditionell är då det lite mer old school, då kvinnan som bär barnet bara blir inseminerad. Men har då den här halva biologiska kopplingen. Och sen så finns det lite nyare greppet gestational surrogacy, som till exempel Kardashians, då de tog Kanyes sperma, Kims ägg, planterade in det i en kvinna som då inte har en biologisk koppling till barnet. Det finns de här två versionerna. Och jag tänkte att jag ville ta upp det, dels för att på grund av Tan från Queer Eye ska skaffa barn, och för att vi har ju pratat om det här innan, men jag kände att nu, och jag tänkt på sistone, herregud vilken trend det har blivit med surrogat. Och jag vet inte, det kanske bara är för att jag följer Kardashian så himla noggrant, men det känns som att det skedde någon slags förändring i vår kulturella attityd mot det i och med Kardashians. De fick ju Kim bar de två första barnen, och sen de två sista, Chicago och Sam, fick de via surrogat. Mm. Och de inkluderade det som en del av deras reality-serie. Då Kim förklarade, jag hade någon slags risk graviditet, det var inte säkert för mig att bära ett tredje barn. De hade till och med surrogatmamman i serien, visar hur tacksamma och fantastiskt det är att de kan köpa den här tjänsten från den här kvinnan. Och det togs in i värmen, den här grejen. Och andra kändisar nyligen, Alec och Hilaria Baldwin, var ju en intressant situation då de samtidigt som Hilaria var gravid med deras femte barn, så ville de ju också, och de insåg att hon var gravid med ännu en son, så ville de ju också ha en dotter. Så just då inseminerade de en surrogat mamma som parallellt med Hilarias graviditet också var gravid med deras dotter, så att de fick en till dotter. Alltså det är alltså verkligen höjden av absurditet.
Alltså när man pratar om detta nu, alltså det är sjukt att man pratar om barn och typ kvinnokroppar på det här sättet. Alltså jag blev så confused att man inte typ så här, typ när man berättar Kims historia, man bara ja, du fick två barn. Då kanske man får nöja sig med två barn. Det är liksom inte en mänsklig rättighet att skaffa kids.
Nej, det är absolut en ståndpunkt.
Eller, ja, nu råkade jag bli gravid med en pojke, men jag ville så gärna ha en flicka. Så att, nej, men så att jag gick ut och köpte en annan persons kropp för att jag så himla gärna ville ha ett sjätte barn som var en tjej. Det är helt absurt.
Nej, de har också piercet öronen på den flickan, vilket jag, det är någonting med. Då vill, ja, din tjej. Som sagt. Andra kändisar som skaffat barn, jag tänker Michael Jackson, klassiskt exempel, ganska tidigt på det, men det var ju mycket i hans liv som var out of the ordinary, men jag tror också att det var, ja, det var ju mer traditional surrogacy, och sen också, det var ju inte hans sperma som inseminerades, om man tittar på barnen. Men andra personer, Anderson Cooper, Andy Cohen, Gabrielle Union och Dwayne Wade, Fredrik Eklund, Sarah Jessica Parker och Matthew Broderick, Neil Patrick Harris, Jimmy Fallon, Tyra Banks, Elton John, Ricky Martin, Ellen Pompeo, Nicole Kidman och Keith Urban, Lucy Liu, Robert De Niro. Listan av kändisar som har använt sig av den här tjänsten är så lång, och de ploppar upp här och var hela tiden nu för tiden, och det är ingen som lyfter ett ögonbryn för att det är så himla normaliserat, och en stor anledning till varför det är så normaliserat är för att det är ju lagligt i vissa delar av världen, i vissa länder, typ England, så är det altruistisk surrogatmödraskap laglig, alltså att man gör det av välgörande skäl. Typ man vill göra en vän en tjänst. Man kan inte få betalt för det. Och i andra länder, typ Ukraina, där det är väldigt vanligt med surrogatmödraskap, att folk från andra länder, till exempel USA, köper den tjänsten från Ukraina, även Ryssland, så är det lagligt med kommersiell surrogatmödraskap. Och vilket i också, USA...
Nej, men, och det är också det som typ så här, det var någon som jag pratade om detta med, som sa ja, men om en kvinna känner att de behöver pengarna och får betalt och de är nöjda med att hjälpa någon annan som är rik, då är ju alla nöjda. Och jag bara, fast då saknar man en sån djup analys
av liksom
etiska proportioner. Det är typ som att prata om att ja, absolut, på ytan att det finns folk som frivilligt vill sälja sex, men det är fortfarande en del i en bredare struktur där man handlar med kroppen liksom. Jag kan säkert också vilja sälja ett organ, om man nu vill dra det till den nivån liksom. Jag kanske också behöver pengar och sälja ett organ, men bara för att jag behöver och är villig att göra det, så betyder inte det att det är rätt.
Nej, eller att det ska bli en del av så här, det juridiska organet. Det är ju ett kommersialiserande av både människoliv i och med att man köper ett barn, men också att kvinnokroppen blir en köpbar tjänst att skapa liv. Men jag tänker att en stor del av varför det har blivit så himla normaliserat och en del av vår samtidskultur, en stor del av vår samtidskultur, är att det också då, inte i hela USA, men framförallt i Kalifornien, så är kommersiell surrogatmödraskap laglig. Och det är därför väldigt många kändisar har skaffat sig den här tjänsten. Och det går ju hand i hand med liksom den här enorma pressen som finns på kvinnor, att de, alltså det finns ju liksom inte utrymme att bli gravid och sen hantera sin post-pregnancy body som skådespelare eller artist eller kändis överhuvudtaget. Alltså det har ju, vi skapat en kultur som nästan tvingar väldigt många kvinnor i Kalifornien att utnyttja den här tjänsten för att överleva i den här branschen. Så det är ju komplext på liksom flera nivåer. Jag har verkligen ingen poäng med det här, och det här är liksom inte en fråga jag nödvändigtvis brinner för. Jag tycker typ att det är som med allt. Alla politiska frågor. I see it. Jag tycker det är intressant. Jag ser utvecklingen. Jag tycker det är fascinerande att vi har skapat den här delen av USA som har enormt kulturellt inflytande över resten av världen. Gjort någonting lagligt där. Tvingat många kvinnor till att det här kanske är deras enda alternativ för att ha kvar sin karriär. Och nu har det blivit supernormaliserat, så att taken när vi delar med oss av en nyhet om att ett nytt kändispar ska få barn via surrogat är bara så här: wow, fantastiskt, modern vetenskap, vilket mirakel det är. What a time to be alive.
Det är inte alltid lätt att göra biopics när folk som levt händelserna fortfarande är med oss.
Nej, just det.
Jag menar, det är ju a bold move att filma O.J. Simpson-grejen när de flesta inblandade är kvar.
Förutom hon som blev mördad, ja.
Precis, ja. Sen det är kanske lite mer safe att filma Titanic. Då var de flesta ändå inte så aktivt med oss på 90-talet. Men det blir också lika ostabilt och riskabelt igen när man filmar The Crown. Men en film som jag inte riktigt trodde skulle leda till headlines från det som den berör är ändå filmen om Gucci som Lady Gaga och Adam Driver spelar in just nu. Bilderna har cirkulerat.
Varför har de cirkulerat så extremt mycket? De ansträngs inte alls. Alltså Beyoncé lyckades spela in ett helt album och 10 tillhörande musikvideos utan att knyst läckte. Hon spelade in en musikvideo på ett himla liksom, vet du det, typ Tivoli. Nöjesfält. Ingenting läckte, men bilderna från Lady Gagas film finns överallt.
Nej, men vi har ju sett alla scener. Det är
alla scener.
Alla scener. Vi behöver inte titta på filmen, vi har redan sett den. Och det har nu fått avtagerskan Patricia Gucci att ännu en gång, för det är faktiskt inte första gången, beklaga sig över i princip allt som har med den här filmen att göra. Och be mig inte förklara, Michelle, jag ser att du vill fråga vem hon är i ledet till Gucci. Någonstans läste jag andra kusin till grundaren. Vet inte. Samma artikel refererade också till henne som att hon gifte sig med någon som blev mördad och att hon var en black widow. Och så tänkte jag, nej, jag vet inte. Det var väldigt rörigt. Min hjärna gjorde kortslutningsvolter flertalet gånger när jag skulle faktakolla det här. Så tack, då hoppar vi förbi det. I alla fall, när Gaga gjorde press, för det är ju det här handlar om. Alla de här bilderna läcker ju bara för att de tänker att det ska vara en smart presscykel.
Just det. Det är ju för sig smart.
Faktiskt. Och första gången som detta skedde var ju när Gaga då la ut den här ikoniska bilden på henne och Adam. Du vet när de står, det är snö, de är skitklädda. Och då så ska Patricia ha talat för quote hela familjen och sagt: I am rather annoyed at the fact that Lady Gaga is playing me in the new Ridley Scott film without having had the consideration and sensibility to come and meet me. Hon fortsätter: It is not an economic question. It is a question of good sense and respect. Och jag måste ändå säga, i all ärlighet, det här är en rimlig åsikt att ha. Om huvudrollen fortfarande är vid liv, så känns det ändå som en rimlig grej om man är skådespelerska att kanske vilja träffa den personen. Alltså, men jag ska inte lägga mig i Lady Gagas skådespelartalanger, men det behövs nog mer än att hon tappar in till hennes Italian roots och tar på sig en peruk, så att säga. Men alla de här bilderna har nu då fått Patricia arg igen, och nu stör hon sig på hur alla ser ut. Hon tycker alltså inte om skådisarna som man har castat till de olika familjemedlemmarna.
Same.
Mitt favoritcitat är hur arg hon är om att Al Pacino spelar hennes grandfather. Hon säger i alla fall: My grandfather was a very handsome man, like all the Guccis, and very tall, blue eyes, and very elegant. He's being played by Al Pacino, who is not very tall already, and this photo shows him as fat, short, with sideburns, really ugly, shameful, because he doesn't resemble him at all.
Just det. God forbid att någon spelar ens farfar och är lite knubbig.
Och inte
blåögd.
Ja, lång, elegant och blåögd. Jag bara beskriver hon. Ja.
Jag tänkte det precis säga. Beskriver hon så här tredje riket så
ja, absolut. Beskriver hon en arier. Hon har då även sagt att familjen är besviken för att de känner att familjens identitet stjäls för att generera vinster åt Hollywood. Ja, jag vet inte riktigt hur Patricia mår om hon egentligen talar för familjen eller om hon bara har fått en hotline till italiensk press. För att det är ju i Italien hon sitter och gör alla dessa uttalanden.
Jag tänker inte alls så. Jag tycker att det här är en högst rimlig reaktion på att någon gör en film om sin familj. Jag tänker att precis som när Britney Spears reagerade och berättade att hon grät i 2 veckor i rad efter hon såg delar av Framing Britney-dokumentären. Även om dokumentären är bra och så är det ju alltid en helt sinnessjuk känsla att se någon berätta sin egen historia utan att ha kollat med en själv, utan att man själv har någon slags makt eller kontroll över hur historien berättas. Så alltså, jag tror att det är en känsla man själv inte alls kan identifiera sig med, och som icke-känd, och som jag tänker att det finns en anledning till varför just nu så är det extremt trendigt med att artister gör dokumentärer om sig själv, allt ifrån Miss Americana med Taylor Swift, Shawn Mendes, Blackpink, Billie Eilish, Beyoncé's Coachella, Ariana Grande, alltså alla dessa artister som vill ta över kontrollen i berättandet av vem de är, hur de porträtteras inför offentligheten, har blivit en trend. Och jag tror att det är för att det är bara för ens eget sinnes välmående. Jag tror att man blir knäpp annars.
Åtminstone kommer
att
finnas en dokumentär som man själv har varit med och påverkat.
Sen när jag är gammal eller när jag har dött och historieskrivningen ska berätta min historia, så har jag i alla fall fått första tjing. Och det här är ju ändå någonting nytt som kändisar inte riktigt har fått annars. Det var så mycket svårare för dem att skapa en dokumentär om sig själv i realtid.
Hon har själv skrivit en bok som då inte är boken som filmen baseras på.
Sen vet inte jag, hon kanske är liksom, bara för att hon faktiskt är släkt med den betyder inte att hennes upplevelse är den enda rätta och sanna versionen av familjens legacy. Men det är ju något så himla konstigt, kan jag tänka mig, om någon hade gjort en film om min släkt utan att konsultera mig, hade jag känt mig galen.
Och så ska Lady Gaga spela dig.
First of all, over my dead body will Lady Gaga be playing me. Any other artist, please. Har du sett att Machine Gun Kelly har skapat en naglax-linje med något naglax-företag?
Nej, men jag är väl tyvärr inte förvånad, eftersom att varenda jävla penisbärare ska hålla på att måla sina naglar just nu.
Ja, och jag har en teori om varför det har blivit en trend. Framförallt bland unga. Det känns som att det är många så på TikTok som har det. Och sambandet här emellan är kanske inte klockrent, men det grundar sig att jag såg bilder på Machine Gun Kelly. Han är ju då liksom manikyr på alla fingrar, men då framförallt sina lillfingrar är lång nagel. Och jag bara, gud, han har coke nails, liksom som små skedar för att få upp pulver.
För en liten bump.
Vilket är också så här typiskt för yngre generationer. Och jag vet inte ens om det här stämmer, men det är ju fördomen om generation Z är att de knarkar mycket. Så att, vad tror vi? Är det därför det har blivit en trend? För att coke nails är inne?
Jag kommer kanske inte låta den här spaningen flyga. Nej. Men den får stå för dig.
Jag tror på det helt och hållet. Men Det var nog allt vi hade för dagens avsnitt.
Ja, men precis. Ni hör oss en vecka innan på Aftonbladet och Aftonbladets app. Vi finns på Paparazzi-podden på Instagram. Jag heter Max Isell, mentalt instabil. Du heter Michelle Hallström. It's Britney Bitch _69
bitch.
Och tack så jättemycket för att ni lyssnar och kom.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.